Peter Haber läser Jorden runt på 80 dagar av Jules Verne i översättning av Eivind Jonsson.
Första kapitlet, där Phileas Fogg och Passepartout godkänner varandra som herre och betjänt. I huset nummer 7 vid Savile Row, Burlington Gardens, samma hus där komediförfattaren och politikern Sheridan dog 1816, bodde år 1872 Phileas Fogg Esquire, som, fast han var en av Londons reformklubbs originellaste och mest bemärkta medlemmar, inte tycktes anstränga sig för att göra någonting som kunde väcka uppmärksamhet. Denne Phileas Fogg, en gåtfull person som man inte visste någonting annat om än att han var en belevad, hygglig och ståtlig gentleman ur den högsta societén, efterträdde en av Englands största vältalare i klubben. Man påstod att han liknade Lord Byron, åtminstone vad huvudet beträffar, men han hade inte klumpfot som skalden. Men en Byron med mustascher och polisonger. En oberörd, lugn Byron som skulle ha kunnat leva i 1000 år utan att åldras. Phileas Fogg var en typisk engelsman, men knappast typisk Londonbo. Man såg honom aldrig på börsen eller Bank of England eller på något av Citys kontor. Varken i hamnen eller i dockorna hade man någonsin tagit emot fartyg för vilka han var redare. Denna gentlemans namn förekom inte i något förvaltningsutskott eller någon bolagsstyrelse och hade inte heller uppropats i något advokatsamfund eller i Temple, i Lincoln's Inn eller i Gray's Inn. Han hade aldrig uppträtt som advokat vid någon domstol och var inte heller industriman, affärsman eller jordbrukare. Han var inte medlem av Kungliga Akademin, Vetenskapsakademin eller någon annan förnäm sammanslutning som stod under drottning Victorias beskydd. Och inte heller tillhörde han någon av dessa talrika sammanslutningar som London överflödar av. Från Armonikasamfundet till Entomologiska föreningen som grundats framför allt för att utrota skadeinsekter. Phileas Fogg var medlem av reformklubben och därmed jämt. Alla som undrade varför denne rätt mystiske gentleman invalts i den förnäma klubben fick till svar att man valt in honom på bankirbröderna Barings rekommendation. Han hade öppnat ett konto hos dessa herrar. Detta gav honom ett visst anseende som berodde på att hans checker punktligt inlöstes och kontot aldrig överskrids. Var Phileas Fogg rik? Otvivelaktigt. Men hur han hade blivit rik kunde inte ens de bäst underrättade säga, och Mr. Fogg var den sista man kunde vända sig till för att få veta det. I varje fall var han inte slösaktig, men inte heller snål. För när det var frågan om en insamling för något ädelt, nyttigt eller välgörande ändamål lämnade han alltid, helt tyst, ofta anonymt, sitt bidrag. Han var kort sagt en ganska tystlåten gentleman. Han talade så lite som möjligt, och ju tystare han var, desto hemlighetsfullare verkade han. Det liv han förde låg emellertid öppet för alla som ville granska det, men allt han gjorde var så matematiskt regelbundet och invant att den otillfredsställda fantasin alltid sökte mystiska ting bakom hans handlingar. Hade han rest mycket? Det är troligt, för ingen kände till världskartan så bra som han. Han föreföll att ha specialkunskaper till och med om den avlägsnaste ort. Ibland utredde han kortfattat och klart många av de frågor som diskuterades på klubben. Det kunde gälla försvunna eller förolyckade forskningsresande. Han påpekade de sannolika möjligheterna, och det var som om han varit fjärrskådare. För händelserna utvecklade sig alltid som han hade förutspått. Han var en man som säkert...